Ja. Så. Jag tänkte att vi börjar med en bön. Så tack Herre för att du är här mitt ibland oss. Tack Herre för att det är dig vi samlas kring. Tack Herre för att det är dig vi ärar. Och det är dig vi prisar, det är dig vi vill lära känna ännu mer. Men tackar dig för att du är så god. Du är så god mot oss. Tackar dig för att du är så god så att du, när vi samlas här, så är du mitt ibland oss och vill möta med oss. Så jag ber att du ska tala nu. Jag ber att vi ska få komma ännu närmare dig som församling och som individer. Amen. Ja. Vi är ju i en predikoserie nu om församlingen som håller på att gå för landning. Det är väl nästa vecka som är sista då vi kommer avsluta, och då det blir om där vi fokuserar på mission. Och det har varit en ganska lång, ganska många veckor det här har pågått. Men det är för att det är något viktigt, för det är, när vi är här, det är vi som är församling. Och därför är det väldigt viktigt att vi fokuserar på det också. Och jag vet inte om jag ska säga att det är en del två på det som Jakob predikade förra veckan. Men det har väl lite med samma sak att göra, en liten fortsättning kan man säga. Och jag ska börja med att läsa från Andra Mosebok 33 och vers 7-17 kommer jag läsa, så kommer jag ta lite därifrån. Och kontexten vi befinner oss i är att Mose har varit uppe på Sinai berg och pratat med Gud och fått lyssna till Gud under flera, Gud har sagt massa saker. Så här ska folket göra, det här ska folket göra, det här, så här förhåller ni er till det här, och så vidare och så vidare. Och folket har blivit väldigt otåligt och de bara så här, men vad är Mose? Och då är det där tillfället kommer med guldkalven, där det ljus en guldkalv och de börjar tillbe guldkalven, för att tydligen då så har Mose varit borta för länge och de bara, vi skiter i det här. Rent sagt. Vilket kan ses väldigt konstigt då. Men efter det och så kommer Mose ner och det blir som det blir. Mose blir väldigt arg och sen så säger Gud till Mose att nu ska ni dra upp härifrån. Nu ska ni gå till det förlovade landet. Och där så kommer jag sända en ängel framför och ni ska dit. Och då så läser jag från vers 7. Mose tog tältet och slog upp det utanför lägret, långt ifrån lägret. Han kallade uppenbarelsetältet. Var och en som ville rådfråga Herren måste gå ut till uppenbarelsetältet utanför lägret. Så ofta Mose gick ut till tältet stod allt folket upp. Var och en ställde sig vid ingången till sitt tält och såg efter Mose tills han hade kommit in i tältet. Varje gång Mose kom in i tältet sänkte molnstoden sig och blev stående vid ingången till tältet, och Herren talade med Mose. När allt folket såg molnstoden stå vid ingången till tältet reste sig alla och bugade sig till marken, var och en vid ingången till sitt tält. Och Herren talade med Mose ansikte mot ansikte, som när en man talar med en annan. Sedan vände Mose tillbaka till lägret. Men hans tjänare Josua, Nuns son, som var en ung man, lämnade inte tältet. Mose sa till Herren, se, du säger till mig, led detta folk dit upp, men du har inte låtit mig veta av vem du vill sända med mig, fastän du har sagt, jag känner dig vid namn och du har funnit nåd för mina ögon. Om jag nu har funnit nåd för dina ögon, så låt mig förstå dina vägar och lära känna dig, så att jag finner nåd för dina ögon. Och tänk på att detta folk är ditt folk. Herren sa, min närvaro ska gå med dig och låta dig få ro. Han svarade, om din närvaro inte går med ska du inte alls låta oss dra upp härifrån. För hur skulle man kunna veta att jag och ditt folk har funnit nåd för dina ögon om inte genom att du går med oss så att jag och ditt folk utmärks bland alla andra folk på jorden? Herren svarade Mose, det du har begärt ska jag också göra, för du har funnit nåd för mina ögon och jag känner dig vid namn. Det första som jag slås när jag läser den här texten är att Mose verkar aldrig nöja sig. För det är vid flera tillfällen. Det första det läste jag inte nu, men i vers 2 då säger Gud till Mose, jag ska låta en ängel gå framför er och leda vägen. Och det, jag tycker det låter som en ganska bra deal. Så här, men, ja, en ängel ska gå och visa vägen. Det är något bra, hade Gud sagt det. Liksom, ja, men det köper vi. Men senare så säger ju Mose till Gud att du har sagt att vi ska gå hit, men du har inte sagt vem som ska. Och det blir som att men Gud hade precis sagt det. Och han är väldigt ivrig på att säga, låt mig förstå vad du vill, låt mig se vart vi är på väg. Och då så försöker Gud lugna honom och säga, min närvaro ska gå med dig och ge dig ro. Och då tänker man, ja men, bra. Men då direkt på så säger Mose, ja men om din närvaro inte går med så ska du inte alls låta oss dra upp härifrån. För hur skulle man veta att jag och ditt folk har funnit nåd för dina ögon om inte du går med oss, att jag och ditt folk utmärker oss bland alla andra folk på jorden. Så det blir liksom, Gud säger, ja men jag ska gå med min närvaro och ska ge dig ro. Men Mose bara, nej men om du inte gör det så kommer vi inte gå alls. Och sen när Mose säger det så bara, men det du har begärt så ska jag också göra, säger Gud. Då tänker man, bra. Men det jag inte läste nu var i vers 18 så säger Mose en gång till. Eller en sak till, låt mig se din härlighet. Så han ville ännu ett steg till. Så han är mer och mer och mer. Och det är någonting som jag, det är en väldigt... Man kan läsa det som att det blir liksom så här väldigt otacksamt av Mose. Bara, men du får vara tacksam någon gång, nöj dig. Men jag tror också det är någonting att han vet vad det kan betyda för människor. Han vet vad det betyder för folket om han får gå med. Att inte nöja sig med det lilla, vad det nu, om en ängel är en litet eller om hans närvaro går med. Om det är litet, det kanske jag inte tycker, men han nöjer sig inte. Och det är någonting som jag tror är väldigt viktigt. Och inte en otacksamhet. Men kom igen nu Gud, du har lovat att du ska ge oss det här. Så kom igen nu. Utan med den här framåtlutade. Vi vill ha mer. Det finns ännu mer. Det finns ännu mer. Jag är helt övertygad om att det som oavsett vad var och en av oss har upplevt i vår resa med Gud. Så är jag helt övertygad om att det är inte allt. Det finns så mycket mer. Och om jag stannar upp på vers 11 så står det att Mose talar med Gud ansikte mot ansikte som när en man talar med en annan. Och jag tycker det är väldigt fascinerande för det hebreiska ordet för ansikte är, jag vet inte om jag uttalar rätt, men stavningen det är panim eller pane. Något av det beroende på hur du böjer ordet. Och de orden står för ansikte här. Men det är samma ord på hebreiska som närvaro. Eller att vara närvarande. Så det som texten säger då. Liksom, Gud talar, det är ju ganska uppenbart. Om man talar med någon ansikte mot ansikte så är man ju förhoppningsvis närvarande. Men det är samma ord som i... Om vi läser den, om vi tar Herrens välsignelse. Herren välsignar dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig. Det är samma ord där, panim eller pane. Så det är liksom hans närvaro och hans sätt att Gud är närvarande. Och det är för mig väldigt, väldigt uppmuntrande att veta att när... Om vi, Gud är en närvarande Gud. Och om om han då är närvarande, då det betyder att han är här. Och det vet vi, och ibland så ofta kan vi glömma bort det. Men det är någonting vi ständigt behöver påminnas om. Och i vers 11 så står det att när Mose har lämnat, gått tillbaka till lägret, han lämnat tältet, så står det att men Josua, Nuns son, han lämnade, som en ung man, han lämnade inte tältet, han var kvar. Det är liksom, allting handlar om Mose och Gud och lite om folket, men så bara kommer en liten kort del bara så här, men Josua, han lämnar inte tältet. Jag tycker det är väldigt, väldigt fascinerande att det bara nämns i förbifarten, men det, om vi kollar vidare sen längre fram i Moseböckerna och i historien, så ser vi att Josua är ju den som tar över efter Mose. Han är den som blir ledaren för hela folket. Och då är det här är en av grejerna, tror jag, som är förberedelser för det. Som är liksom, man blir förberedd, man blir utrustad, man blir formad av Gud. Han lämnade inte uppenbarelsetältet, han var kvar. Mer vet vi inte. Men han var kvar i Herrens närvaro. Och tänk om vi får göra på samma sätt. Vi får stanna kvar i hans närvaro. Det betyder inte att vi ska stanna kvar i ett uppenbarelsetält i 24 timmar om dygnet. Men att vi får stanna upp. Vi får bara vara. Och jag tror att det, när vi får göra det som individer, man får göra det som församling, så tror jag att det verkligen gör någonting. Vi har inte bråttom någonstans, utan vi bara är. Och ibland så, när vi pratar om saker och ting, det kan vara när vi som församling pratar om saker och ting, eller i livet i allmänt om vad som helst, så pratar vi om saker. Men det här är en viktig sak. Det här är viktigt att göra. Det här är viktigt att göra. Men så stannar det där ibland. Alla håller med. Men ja, det är klart att detta är viktigt. Vi behöver be. Ja, men det är viktigt. Det är bra att läsa Bibeln. Vi behöver ta tid till det. Vi behöver ta tid till att hjälpa varandra. Vi behöver ta tid till att bry oss om varandra. Alla bara, ja, men det är viktigt. Och så ibland så stannar det ju där. Och det tror jag att det beror på en massa anledningar. Och jag vet med mig själv att om man säger någonting som uppmärksamhet, det här är så viktigt och det här behöver jag tänka på. Så blir det så lätt att vi bara glömmer bort det. Om det är under en gudstjänst att när man lämnar, så glömmer man bort det och så försvinner det. Kan vara en massa saker. Men jag tror att vi behöver, när vi väl säger saker, så behöver vi också göra det. Det är lite som en kladdkaka. Ni kommer förstå vad jag menar. Men om ni inte gillar kladdkaka, tänk på någonting som ni verkligen gillar då. Men jag använder ordet kladdkaka nu, men ni får byta ut det i ert huvud om det är något annat. Jag tycker kladdkaka är väldigt, väldigt gott. Jag kan bli jättesugen på kladdkaka, men det är inte så att då finns det finns ett recept som man kan läsa. Det finns, jag kan eventuellt kolla på en bild också. Men det är inte så att jag är sugen på kladdkaka, jag går och läser ett recept. Det är inte så det funkar. Och sen är jag nöjd, utan jag måste ju göra den också. Jag behöver ju tillaga en kladdkaka. Jag behöver smaka den. Jag behöver uppleva kladdkakan. För annars så får jag inte uppleva att den är så god. Vi behöver smaka och se att Gud är god. Och smaka och se, det är två verb som är görande. Jag tänker, det är inte två ansträngande verb. Att smaka någonting är inte ansträngande. Att se någonting är inte ansträngande. Men det är ändå någonting vi behöver göra. Så att smaka och se att kladdkakan är god. Eller, Gud är god. Det tror jag verkligen, om vi verkligen får göra det. Och det krävs att vi ger utrymme för det. Vi kan inte... Jag märker att jag kan bli väldigt... Om jag ska tidig bön, det blir lätt att jag vill, men så här, det blir så lätt att man ska beta av någonting, att så här, men nu har jag gjort det. Eller om vi har en gudstjänst, att så här, men nu nu har vi det här, nu tar vi tid i bön och så går vi vidare. Att man ger inte utrymme, det betyder inte att vi ska dra ut på saker i tid nödvändigtvis. Det måste inte ta jättelång tid, men att vi behöver ge det utrymmet för Gud att verka, för annars så hänger våra hjärnor inte med, utan vi vill bara vidare till nästa sak. Och det behöver vi träna på. Så att stanna upp och se rätt, det var ju det som Jakob predikade lite om förra veckan när han nämnde Emmausvandrarna som efter påsken och efter Jesu död så var de på väg ifrån Jerusalem och de var helt uppgivna. Så kommer Jesus där, uppstånden, och de ser inte att det är honom. Och de, så här, sen efter ett tag så bara, när han har lämnat och så bara, var det inte något som brann i oss när han undervisade? Och att verkligen, de gick de troligtvis en ganska bra tid med honom. Och helt missade det. De bara pratade, det var härligt. Men inte så mycket mer än det. Och att vi får, och det är ju att det är ju våra hjärnor är ju så upptagna ibland. Och det kan ju spegla sig när vi kommer samman också. För det är ju, när vi kommer samman här, att vi som församling, vi är ju Kristi kropp, vi består av olika lemmar, vi är individer. Och det berörde vi ju mycket när vi hade den förra predikoserien om rytmen för våra liv, när vi pratade om det egna livet med Gud. Vi pratade om bönens, vad bönen är, att det är inte bara att vi rabblar saker till Gud, utan att det är ett varande med Gud, det är en relation. Negativitet av stress, vi pratar att kunna stanna upp, och de grejerna är superviktiga för oss som individer, men de är ju lika viktiga för oss som församling, för det går ju ihop. För om vi som församling inte, för det första så självklart vi måste ju se till oss själva, det börjar med mig, så behöver vi ju säga. Men sen gäller det att vi gör det tillsammans också. Och gudstjänsten, en söndagsgudstjänst, är ju ett av de få tillfällena där vi samlas som församling allihopa. Och att då får vi formas, då får vi stanna upp också. För att vi ska kunna göra det som vi är tänkta att göra som församling, så behöver vi... Men vi behöver ju kraft, vi behöver hopp, vi behöver glädje, vi behöver fyllas på. Och vi kan fyllas på någorlunda genom att träffa varandra. Vi har det trevligt tillsammans. Det är superhärligt gäng som samlas, vi umgås, man blir upplyft, man blir uppmuntrad. Det är jättebra, men någonstans är det ju så mycket mer än det. Att få samlas tillsammans inför Gud. Att få samlas tillsammans i hans närvaro. Att få samlas tillsammans för att tillbe honom. Att få närma oss honom. Det är ju där vi samlar kraft. Och sen i vardagen så orkar vi göra det. Så har vi kraft att göra det. Vi har hans kärlek att göra det vi gör i vardagen. Att få vara kyrka på där vi är. Men... då behöver vi också, vad ska man säga? Ja, men vi kan behöva träna oss själva ibland. Att få verkligen stanna upp. Och jag tror att träna är inte någonting som... Ibland så blir det... Det kan vara som när vi ber. Vi alla är olika vana vid att be. För någon är en minut, känns ganska långt att be. Men det var ju... Men för någon känns 10 minuter som att det är ingenting, eller en halvtimme. Alltså vi är olika, och det är ju för att vi är olika vana vid det. För att vi, ja men, erfarenheter och allting. Och det är lite som en muskel också, att man kan stretcha. Det är inte poängen att det ska bli så långt som möjligt, så blir det så bra som möjligt heller. Men om vi samlas här och så är vi alla olika. Vi har någon som den liksom nuvarande längden för att kunna slappna av och verkligen vara i bön 30 sekunder, och sen någon annan är van vid en halvtimme, och så samlas vi alla här och så är allt däremellan, då är det klart att beroende på, oavsett hur lång tid vi tar här, så kommer det vara olika för oss alla. Och någonstans så tror jag att det är inte, som sagt, poängen att att vi ska dra ut på det, att det ska vara så länge som möjligt. Men jag tror att det är väldigt viktigt att när vi samlas ger vi så många som möjligt möjligheten att stanna upp. För vissa kanske det räcker, för vissa har bara, ja men på en minut så har jag hunnit stanna upp och jag är helt redo. Men för någon annan så tar det lite längre tid att kunna stanna upp och få verkligen ta emot. Så att, och så har vi precis gått vidare. Så ibland så tror jag också att det kan vara någonting som behöver tränas, inte för längdens skull utan för att när vi samlas så hjälper vi varandra i det. Och ett citat som har tagit nämns några gånger under det här året i höstas och i vår är bilden av kyrka. Jag vet inte om jag har det exakta citatet, men det går ungefär så här. Kyrka är inte museum som visar på perfekta människor. Kyrka är ett sjukhus där sjuka, sårade, brustna människor finner helande och upprättelse. Och det är en fantastisk bild av vad en församling är, tycker jag. Men någonstans så, det förstår vi när vi tänker att det är inte jag och du som kan ge det här till människor. Eller till oss, vi behöver det också. Det är inte att det kommer in någon annan och så behöver de. Det är de som behöver helande, det är de som behöver upprättelse, det är de som behöver läkas. Vi behöver också det, självklart. Men det är ju inte vi som gör det, utan det är ju Gud. Och ofta så använder han ju oss människor för att göra det. Men då behöver vi också ha gett det utrymmet i oss själva för att vi ska... Jag behöver ha blivit berörd av Gud för att på ett ärligt och på ett rätt sätt kunna förmedla det också. Vi som församling, vi behöver erfara Gud för att kunna förmedla det på ett bättre sätt också. Och vi som församling, vi behöver glädje, vi behöver fyllas på med hopp, kraft, styrka, tro, kärlek. Det finns så mycket som vi behöver fyllas på med från Gud. Han är så god, han ger så många goda gåvor. Men ibland så kan vi missa det som han verkligen vill ge oss för att vi är upptagna med att ja, men det ska vara si och så här, det här är bra. Så här ska vi göra. Ja, men jag gillar inte det här. Men då missar vi hela poängen med varför vi samlas. Vi samlas för att framförallt få möta Gud och att Gud får möta oss och Gud får möta människor som kommer. Och ibland så känner jag, och jag tror att flera kan känna igen sig, ibland så känner man, man kan känna sig väldigt, man kan känna sig ovärdig för att få möta Gud. Eller för att säga, men jag är inte värd att Gud ska ge mig någonting. Jag är inte värd att Gud ska ge mig någonting gott. Jag är inte värd att få uppleva Gud. Jag är inte värd att få erfara det goda som man har. Säkert för någon annan, men så diskvalificerar vi oss själva ibland. Kan vara medvetet eller omedvetet. Men när vi läser i framförallt evangelierna så ser vi att Jesus går till de mest utsatta människorna. Han går till de som ingen annan i samhället vill umgås med. Han kommer med så mycket kärlek till de människorna. Och bara det är så bra att påminna sig om att läsa de berättelserna när Jesus kommer till människor som är längst ner i samhället, om man ser det så. De som är helt utstötta, som ingen tycker om. Och jag tror att dels så behöver vi lära oss att vi behöver förmedla det till alla människor, till de som är utsatta. Men jag tror också att det kan få vara en tröst för oss att säga, men alla människor, även mig, oavsett vad. Och när vi diskvalificerar oss själva så är det spelar på ett sätt ingen roll, för det är inte vi som avgör om vi är värdiga att möta Gud eller inte, eller om vi är tillräckligt bra, utan det är Gud som kvalificerar oss. Det är han som har sagt, det är han som, det är Jesus kom med sitt rike till jorden. Han vandrade på jorden, utbredde sitt rike, han dog på korset och vann en seger, uppstånden för oss. Det är inte för att vi behöver, men det är inte för att vi ska rycka upp oss och se oss som bättre, utan det är för att han lyfter upp oss. Och därav så får vi möta Gud. Vi alla får möta Gud. Vi alla har möjlighet att möta Gud. När vi hemma i vår kammare eller när vi kommer samman så vill Gud möta oss. Jag tror att det är så viktigt att vi tar den möjligheten, den tiden att få låta oss formas. För vi brukar ju säga att, ni har kanske hört uttrycket, man blir som man umgås, eller man blir lik den man umgås med. Och sen kanske ni har hört att vi ska bli mer lika Jesus. Ser ni vart jag är på väg? om liksom de, vi sätter ihop dem, om vi umgås mer med Jesus så formas vi blir mer lika. Och det gäller absolut oss som individer att vi behöver ta den för att vi ska formas i hans närvaro tillsammans med honom. Men det gäller oss också oss som församling. Att vi får formas mer lika. För det är församlingen som i sin fulla funktion, och när den når, som det står i Efesierbrevet 4, att den når fullheten av Kristus. Att vi är tänkt att nå en fullhet av Kristus, och det låter ganska stort. Men det är ju för att han är här mitt ibland oss. Det är inte för att vi blir så bra, utan för att han är mitt ibland oss och han får uppfylla oss och vår församling. Så jag ska gå för landning här nu, och det som jag vill uppmuntra och uppmana är att låt oss ha som församling den ivern som Mose hade haft efter mer, efter lite mer Gud. Inte i otacksamhet utifrån att det finns mer. Det går ihop med en bild som Jakob delade förra veckan också om att när vi står vid sanden och gräver så kan det komma upp lite vatten vid havet, så kan det komma upp lite vatten om vi gräver i sanden. Men att vi ska inte nöja oss med det lilla vattnet som kommer, även om det är gott. Men om vi fortsätter gräva så kommer det ju mer vatten. Och att likt Mose där, att så här, men Gud, vi längtar efter ännu mer. Och jag tror att det är liksom en framåtlutad hållning i att så här, men vi längtar efter mer. Inte i att vi måste göra en massa saker för att förtjäna, utan för att det är inte en passiv, det kan vara att vi väntar också. Vi behöver vänta. Men det är inte ett passivt väntande, bara aha, nu då. Utan ett längtande, en framåtlutad hållning. Så, och också som Josua, i att han bara stannar kvar i hans närvaro. Vi ska ta en tid här nu när vi i fortsatt bön, i tillbedjan, i hans närvaro. Och vi kommer ta en liten stund där. Och jag vill bara uppmuntra att våga stanna upp. Våga öppna ditt hjärta. Att tänk inte på kaffet riktigt än. Det kommer snart. Det är också Guds gåva. Men nu tar vi en tid och liksom, ibland så, och det kan jag också känna igen, att ibland så är det som när predikan är slut, ja, men då är vi redan där ute i tanken. Men att det är inte predikan som är slutet på gudstjänsten, utan Gud, vi har lite tid kvar, och bara ge Gud utrymmet att få möta oss och beröra oss och verka i oss. Så vi tar en liten stund, och jag vill också, om vi kommer ha lite förbön här framme också. Så om man vill komma fram under tiden vi är i bön och lovsång, så finns jag och Bertil här. Vi finns också efter gudstjänsten. Men om man vill ha förbön för något, det kan vara precis vad som helst. Bara vill få möta Gud igen. Och också att jag tror också att när vi bjuder in till förbön så är det en ibland så ser vi det som amen, jag måste vara på botten av livet för att få gå på förbön. Jag måste vara längst ner, jag måste må så dåligt, då kan jag gå på förbön. Men jag tror att vi alla behöver förbön på ett eller annat sätt. Och det är inte för att det kan vara att amen, jag känner att jag har det jag behöver just nu. Jag mår ganska bra, liksom allt känns bra. Men ändå så behöver vi mer av Gud ändå. Så jag tror att vi ibland så blir det att vi ser förbönen som sista utväg eller någonting. Och det är verkligen inte så. Det är inte ens en utväg. Det är bara tillfälle att få någon som ber och välsignar. Så om det är du så ta vara på den möjligheten. Ni kan gå upp och så ska jag be en bön och så går vi in i den här stunden. Och om man vill så får man jättegärna ställa sig upp nu när jag ber, och sen får man stå kvar om man vill det, eller så får man sätta sig ner. Men om vi ställer oss upp och så enas vi i bön, så går vi in i förbön och fortsatt tid i hans närvaro. Så Gud, jag tackar dig för att du är här mitt ibland oss. Jag tackar dig för att du är här även när vi missar det, eller när vi struntar i det, eller när vi glömmer bort det. Jag bara ber att du ska beröra våra hjärtan, att vi ska få, att du inte vill lämna något hjärta oberört. Att du inte vill lämna någon av oss här utan ett möte med dig, och inte bara ett känslorus utan på djupet. Jag tackar för att du verkar i oss även när vi inte nödvändigtvis märker det. Jag tackar för att du är så god. Du är så stor, så mäktig, men ändå så nära, så personlig. Kom helige ande.